Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Du hade ju någon gång när det inte var så... Du slår dig lite i ansiktet, vadå?
Nej, jag bara dampar upp mig lite.
Nu är det på inspelning. Kan du säga intro?
Gör ordentligt nu som du gjorde. Inte så pajigt när jag, om jag ska börja säga något. Jag är lite proffsig.
Vi säger hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med John Skogman som är daytrader och en av duon i Börspodden. Välkommen hit.
Tack Helene, det är kul att få vara här igen.
Ja, för det är ju faktiskt drygt ett år sedan som du var med i podden. Och det var ju ganska så här turbulent vår, får man väl säga, eller?
Ja, det har väl varit ett av de vildaste börsåren någonsin, kan man nog säga.
Någonsin, eller?
Ja, tycker jag, man kan säga. I alla fall det jag har varit med om.
Ja, hur många år är det? 20 kanske?
Ja, lite åt det hållet. Men man har ju varit 100% dedikerad till börsen, i alla fall de senaste 15 åren.
Men hur länge har du varit daytrader?
Jag började 2010.
Och
hoppade eller slutade på Remium då. Så att det är 11 år nu har jag överlevt här.
Men du, om du blickar tillbaka då, om vi tar förra våren och corona kom och sådär, hur tänkte du då?
Nej, men man var väl som alla andra, tänkte att det här skulle gå över ganska fort och att det absolut inte ens vildaste fantasin kunde tro att vi skulle ha ungefär eller ännu värre restriktioner nu ett år senare. Så att det har ju blivit, och så att det blev helt tvärtom på börsen då, att börsen står högre än den har gjort någonsin. Det är väl nytt all time high idag här på fredagen. Så att det har ju varit lite upp- och nervända världen och har väl lurat i princip alla människor. Det är ingen som har kunnat förutspå den här utvecklingen, vare sig på viruset eller på börsen.
Men du är nöjd?
Jag sitter ju här i alla fall och får fortfarande prata om börsen, så att jag har ju överlevt. Och det är som James Bond säger, live to die another day. Och mycket gäller det på börsen, att det är, man kommer inte vara bäst hela tiden, men det gäller att inte vara sämst heller. Så kan man ha en ganska skön tillvaro. Och det finns väldigt många sätt att tjäna pengar på börsen.
När du var här förra gången så pratade du om att... Du såg ändå för ett år sedan, när, i den nedgången, så pratade du om att det här är faktiskt ett köpläge. Vad har du gjort för någonting? Vad har du köpt under året?
När jag var här förra gången så pratade vi mycket om spelbolagen där, hur de bara gick ner. Och sen fortsatte det ännu mer ner en bit i och med att man ställde in alla evenemang. Och det var ju något man inte riktigt kunde tro först. Först tänkte man att publiken inte fick komma, men att evenemangen skulle fortsätta matcherna. Alltså EM blev inställt, OS blev inställt. Det var ju helt nattsvart om det inte finns något att spela på. Och jättetråkigt för mig som älskar att titta på Premier League. Men sen tog väl ändå världen sitt förnuft till fånga där och man började spela matcherna igen. Och då blev det istället massa matcher som var, hade blivit uppskjutna och missade. Så att det blev jättebra för spelbolagen. Absolut har ju det varit en bra trade under året.
Mm. Är du rikare än någonsin nu?
Ja, men det får man väl säga. Börsen är på all time high och då borde jag också vara det.
Hur mycket rikare är det då?
Jag vet inte, jag räknar inte. Det var ju någon rik amerikan som sa att om du vet hur mycket pengar du har så har du för lite.
Men vad tror du själv? 7 miljoner?
Ja, men det blir bara löjligt att prata om sådana siffror om du till exempel har Harald Mix som du hade för något avsnitt sen här. Mm. Jag får glad med det lilla som de brukar säga, men jag klarar mig.
Mm. Men när vi talade tidigare så sa du att du hade inte gått med i de största uppgångarna och du hade hållit dig ifrån härvorna, de största härvorna.
Ja, men det är en viktig grej att inte ha som drawdown som hedgefonderna och pokerspelare pratar om, för att det väldigt jobbigt att börja kämpa i kapp stora förluster. Nu har man väl i mångt och mycket blivit räddad av börsen på i princip alla investeringar man har gjort. För allt har ju bara gått upp. Men det har ju varit stora möjligheter att blanka bort sig också. Så att det är viktigt att inte slarva bort pengarna. Och gör man det så kan man då har lite tur och träffa rätt, så då kan det bli ett bra slutresultat även om man inte träffar de största raketerna.
Men vad tänker du om det nu när du inte har gjort det? Är det något som du tänker, fasen, varför gick jag inte in här?
Alltså om man ska backtrada och vara arg på sig själv så är det fel jobb med att vara daytrader. Utan det kan göra otroligt ont en eller två dagar. Men det som är kul med börsen är att varje dag öppnas det nya möjligheter och lite får man fokusera på dem. Det går inte att vara sur på alla affärer man har missat. Däremot en sak man skulle kunna bli mycket bättre på är ju att till exempel såna här raketaktier som Evolution Gaming eller Sinch, att man, när man har missat botten eller man har missat att köpa dem när de var betydligt lägre, så blir det lite att man mentalt aldrig kan köpa dem. Det är nästan omöjligt att om man inte har köpt Evolution Gaming på 200 att köpa det på 400 och nu är aktien i 1350. Så att det, i princip när man som helst har köpt den så hade man kunnat tjäna väldigt bra med pengar. Men det blir någon mental spärr och likadant med de andra, typ Amazon, som man heller, i alla fall jag, inte varit med i. Men mycket som daytrader handlar ju ändå inte om att hitta de här megatrenderna, utan man försöker tjäna en liten hacka i varje dag eller i veckan. Sådär.
Vi satte igång klockan 10. Har du hunnit göra några affärer eller några transaktioner på morgonen?
Ja, men jag skulle säga att jag gör affärer varje dag. Ja. Oavsett om jag är ledig eller inte. Eller telefonen. Så det är ett för stort beroende för att inte göra affärer. Och man handlar kanske mellan 5-10 aktier varje dag. I olika storlekar och lite som att även fast du är Zlatan eller superstjärna i fotbollsspelare så måste du träna varje dag mellan matcher. Det är bra att ut och jonglera lite med bollen för att känna att när det väl är match att du verkligen är med och har kvar bollkänslan.
Men vad har du gjort nu då på morgonen?
Jag har handlat lite spelbolag, handlat lite Catena Media, kom ju här med en omvänd vinstvarning och det är ju Wesk är väl kanske den största bubblan vi har här idag för tillfället på börsen.
Är det den största bubblan?
Ja, jag vet inte om du, hur noga du har följt där, men Wesk var ju då ett lite tynande klädbolag som inte var värt någonting. Men sen har de nu börjat förvärva lite verksamheter med egna aktier och med riktade emissioner och så vidare. Så att aktien har gått från 2 kronor till 35 kronor här på bara några dagar. Kombinerat med att de nya aktierna är upplåsta. Vilket har gjort att det är bara de gamla aktierna som handlas på börsen. Och det verkar som att småspararna eller vem det nu är som handlar här inte har hajat riktigt. Så att det totala börsvärdet är ju fullständigt orimligt jämfört med vad det borde vara.
Apropå bubblor, ni pratar ju hela tiden, jag vet inte hur många avsnitt tillbaka som man kan lyssna och säga, nej, nu så kommer börsen inte stiga mer. Nu är det dags att, vad säger ni, plocka hem kortet från bordet. Vad säger ni för någonting hela tiden?
Ta pengarna från bordet.
Ta pengarna från bordet.
Ja. Det är väl Engelbert som sa det när han sålde ut sina aktier i Oscar Properties, att han lämnade pengar kvar på bordet när aktien stod i 85 kronor och sen gick den ner till 20 öre. Så att, det var så.
Men vad tror du framöver? För ni har ju sagt så, är det ett halvår ni har pratat på det sättet?
Nej, men det är klart, ju lägre börsen är så är det ju ofta bättre att köpa. Och nu när börsen är på all time high så finns det ju mindre intressanta case, tycker jag. Och sen kan ju den fortsätta upp i all oändlighet. Och på lång sikt går ju börsen uppenbarligen upp. Men det är ju betydligt högre risk att köpa bolag på de här absoluta toppvärderingarna. Kombinerat på att man har enorma förväntningar på vinsterna. Och det är möjligt att det är ett stort uppdämt behov som finns nu 2021. Men att börsen brukar ligga lite framför, och 2022 är det möjligt att det återigen kan bli lite svagheter. Plus att det kommer ju hela tiden oväntade saker som man inte vet om. Vad är man då hela tiden fullinvesterad, så är det svårare att agera när tillfällena ges, för att det kan vara värt att låta de här 10-20% som kanske finns kvar i aktier eller på index, att man låter det vara mot att man har en kassa, alltså cash, pengar då, som man kan köpa om börsen kraschar. För vi såg ju även under coronakrisen här vilka ofantliga möjligheter det faktiskt ges på börsen om du har pengar. Men det är det som är problemet. Ingen har pengar. Det är där faktorerna kan gå så lågt. Men har man då lite pengar själv så kan det uppväga väldigt mycket av att man har missat uppsidan under en hås.
Du har ju själv något konto där du sätter av pengar för att du inte ska handla bort det. Hur mycket har du på det kontot då?
Nej, men det är så att
jag, en miljon?
Ja, men det är kanske mer. Men så här, det är ju det är bra att lite försöker jag ha en hyfsat, som jag inte hade när jag var yngre, men ganska deleverat förhållningssätt till mina investeringar, vilket gör att man vågar ta de här tradesen som det kanske är 50-50 om man ska våga göra, eller att man inte ska bli så feg. För vet du att om du förlorar pengarna och du har då känslan av att du knappt har mat, så blir du väldigt mycket fegare och inte vågar ta de här skotten. Men har du då lite säkerhet, så har du faktiskt, känner du dig tryggare att våga tro på dig själv. Så tänker jag i alla fall. Dessutom så brände jag mig rätt hårt under finanskrisen 2007, 8, 9 där. Och därför har jag blivit lite försiktigare generellt, för att jag vet hur ofattbart illa det kan gå.
Vad gjorde du för fel då?
Nej, men då hade jag alldeles för mycket förblåning. Jag hade för mycket aktier. Jag hade inte tron på att aktier kunde tappa liksom 80% under en kort period. Och när man har upplevt det och vet hur pengarna bara rasslar iväg till börsguden, så blir man lite försiktigare. Och även om man förlorar lite på uppsidan, så är det, som man säger, skönare att kunna sova gott om natten. Och har man det här jobbet som generellt är väl ganska riskfyllt, om du då även bettar med precis alla pengar hela tiden, så kan det ju bli för mycket. Och för att uthålligt kunna fortsätta med det, så tycker att man ska ha vara lite säkerhetsmarginal.
Man pratar ju ganska mycket om hållbarhet och sådär. Och du är inne på liksom att vara en hållbar trader, kan man ju säga, eller?
Ja, nej, men visst, man tar säkert mycket större i bett i vad gäller pengar och så. Men inte så att man kan förlora allt.
Men om man inte hade tagit så stora risker, då hade du kanske inte... Alltså, jag tycker många så här pratar om att man ska ta det lite lugnt och sådär. Men du har ju också sagt många gånger så här, det gäller ju att man blir ju rik en gång bara. Alltså, det är inte bara så att det ska ticka på.
Nej, men Per H. Börjesson gillar ju det här att bli rik långsamt. Ja. Och enligt hans teori, om du sparar 170 kronor i månaden på börsen, så har du 1 miljon om 40 år. Och Per H. får nu uppdatera sig lite på vad man får för 1 miljon i dagens värld, för att det är inte särskilt mycket. Och jag, alltså, tittar man på börsen och företag generellt, så är det ju mycket yngre killar som verkligen satsar allt. Och Det är väl det positiva med att vara ung, att man har verkligen råd att gå fel några gånger eller bränna sig och förlora pengar. För du behöver bara bli rik en gång. Och träffar du ett Evolution Gaming eller Amazon så, ja, så kan du vara klar då, om man säger så. Så att, det är väl lite det jag tänker på. Och såklart gäller det för den breda massan. Om de kan spara lite pengar på börsen så kommer ju det vara otroligt bra att göra det för deras liv och ekonomi. För åren går ändå och då är det bättre att ha de här pengarna än att inte ha dem.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Jag tänkte när ni började, du driver Börspodden tillsammans med Johan Isaksson som också var här för några månader sedan. Och han pratade om när ni drog igång Börspodden så pratade han lite om podden och sådär. Så sa han, ja men den får ju vara liksom lite punk och sådär. Och då tänkte jag på om ni var liksom, när ni drog igång, det är snart 400 avsnitt ju.
Ja, 399 blir det nästa vecka. Så att 399 veckor i sträck har vi kört på.
Bra jobbat.
Ja, men det får man säga.
Men om man ser till de som kommer nu, generationen liksom de som är yngre än vad ni är, de nya börspunkarna eller vad man ska säga, vad skulle du säga skiljer er åt från de som kommer nu, den nya generationens traders?
Nej, men det är ju nästan som det alltid är, att det är betydligt vildare till. Det har ju kommit en hel, inte bara en yngre generation utan liksom helt nya människor som kanske inte har varit på börsen tidigare. Som i och med den här börshåsen som har varit. Och det har ju dragit till sig folk som inte riktigt kanske har ekonomiska utbildningen eller kunskapen eller tänker att börsen är faktiskt för bolag utan att det är mer kasinospel för dem. Så att, och det är också, man märker ju det på, det är en betydligt högre aggressivitet nu där ute bland på Twitter och på i chattforum och liknande. För att det har ju gått från att kanske folk är, man kan argumentera om en aktie om det är bra eller dåligt men ändå börsen som bestämmer till slut om det är bra, till att det är mycket personangrepp och irritation om aktierna inte går som det ska. Att det är inte bolagens eller aktiernas fel, utan det är de som inte håsar dem fel. Så att det är väl en stor skillnad nu, och det är ju tyvärr, skulle jag säga, ganska stor möjlighet att den här typen av människor kommer att bomba ut sig. Vi har sett i GameStop hur det har kommit 30-40 tusen tals ägare som i princip inte kan något om aktier, som har börjat handla den för fullt. Vi har många andra exempel på det med, och ja, det här är nog inte personer som långsiktigt kommer att vara framgångsrika på börsen.
När GameStop gate, eller kan man säga nästan stormningen utav den aktien, när det drog igång, hur tradade du då?
Nej, men det är ofta att man inte riktigt förstår, eftersom ingen hade sett det här innan, så förstår man inte vad som håller på att hända förrän efteråt. Och man får väl nästan vara glad att man inte har förlorat pengar på det här istället. För även de här 28 000 som är inne i GameStop, och den har gått upp mycket, så skulle jag tippa på att 90% av dem egentligen har förlorat pengar. Men det är ju också många hedgefonder som fick i princip lägga ner på grund av det här, och som man kanske läser om. Jag skulle säga att i stora hela är det nog tyvärr så att det är småspararna, de tror de har satt dit hedgefonderna och Wall Street, men det är precis tvärtom. Visst, någon hedgefond har kanske kört in i väggen, men i det stora hela så är det Wall Street som har tjänat jättemycket pengar på det här, och det är småspararna som då sitter med stora delar av det här bolaget som inte i närheten förmodligen värt vad de tror att det är.
Men gav du det in i det själv också?
Ja, men det blir som att man handlar ju allt lite för skojs skull och se hur det är. Men det är inga sådana här livsavgörande bett. Men absolut så var det ju en kul period när Wall Street Bets WSB var att deras case överallt gick. Det gällde ju inte bara GameStop, utan det gällde ju väldigt massa aktier som varje vecka.
Ja, men det var väl Nokia, allt möjligt. Alltså,
ja, precis. Ja. Och även väldigt många som i amerikanska aktier som vi inte har hört talas om här egentligen. Och Johan gjorde lite roliga saker, att han följde med tråden och så skickade han ut vilka tips de hade. Och aktierna gick upp 100% eller så gick de ner 40%. Så att det har ju... Ja,
skickade ut i er chattgrupp eller?
Ja, ja. Och det har ju varit, alltså, var ju en liten game changer av hur börsen, hur det blev på börsen. Men långsiktigt så är det här ju fullständigt alltså det kommer ju försvinna, och det har väl försvunnit till stor del, för att det är ju riktiga pengar. Och det är kul kanske en, två gånger att köpa Nokia 40% för dyrt eller GameStop några 100% för dyrt. Men när du sen loggar in på ditt konto och dina pengar är borta, så tyckte du inte att det var lika kul att sätta dit Wall Street, för att det var faktiskt du som blev ditsatt.
Men kan man tänka sig att man kommer få fler sådana liksom, sociala medier-stormningar framöver?
Ja, absolut. Ju mer gamification det blir av börsen, ju mer kreti och pleti som är inne, så blir det ju konstigare händelser som händer. Men alltså, i grund och botten är det en bra sak att folk intresserar sig för börsen och sparar där. Och om då de här 20-åriga killarna bränner sig och förlorar allt i GameStop eller vilken aktie det nu kan vara, så långsiktigt är det förmodligen bra för dem att de får upp ögonen för börsen. Jag kan nästan tippa på att 80% av alla traders som håller på nu, och många andra framgångsrika investerare, har i princip börjat sin investerarkarriär med att bli av med alla pengar. Och det är lite så det fungerar.
Du har också blivit av med pengar flera gånger.
Ja, jag har väl i princip varit fattig två gånger skulle jag säga. Och det är 2001 när alla aktier gick ner med 90%, och sen 2008 var jag också i princip bankrutt under en period.
Ja.
Så att, men då hade jag, alltså, då hade man inte så mycket pengar heller. Så att det är inget, det är inte refat eller sajad härver, utan det är mer en kille som har haft en tuff period med sin depå.
Vad det gäller då om du ska blicka utanför börsen, vad gör du för andra investeringar?
Nej, men det är, jag tycker börsen är ett bra ställe att ha sina pengar på. Så att det är där jag har mina pengar. Och jag tycker att det är så enkelt med börsen. För att om du köper ett hus eller hyreshus eller du köper skog eller du, vad du än vill köpa, så är det otroligt mycket meck att sköta om det och vara så här landlord, alltså hyresvärd. Eller om du har en skog måste du gå och gallra lite, för det är så du får avkastning i princip, att du är lite om dig och kring dig. Och om du inte gillar att gå runt med röjsåg eller plantera och såga ner halv avblåsta träd, så då är det förmodligen en dålig avkastning, och en bättre möjlighet till att få avkastning att köpa typ SCA och Holmen och de här, som då får man ju att ungefär likadant med att någon gör jobbet, och visserligen får du betala vd och arbetarna då, men det kommer inte vara kul om man tar sina sista pengar och så köper man en bit skog och så kommer Gudrun eller en så här eldsvåda och man har glömt att försäkra, sloppy som jag är, så att då äger man ett kalhygge egentligen. Så att jag tycker börsen är ett väldigt kul ställe, och tycker att det är kul att det kommer ut många nya bolag, och att en trots all den här regleringen som finns, att Spotlight och de här erbjuder enklare möjligheter för notering för mindre bolag som man då kan investera i ett ganska tidigt skede.
Så du gör inte så mycket utanför börsen, menar du?
Nej, i princip ingenting. Jag och Johan har investerat i det här OneFlow. Det är ju då att man ska signera avtal.
Ja.
Elektroniskt, det är väl något. Mm. Det ska bli kul att säga. Det är ju speciellt hur folk åker inte jobbet för att signera papper och med allt. Så kanske det kan bli något.
Jag pratade med Günther Mårder för något år sedan faktiskt, också i samband med corona. Och han slutar ju lite, men nu är han ju också vd för Företagarna, så investerar han utanför. Han menar också på att där tjänar han mycket mer pengar när han går in i riktiga bolag.
Ja, det är ju högre risk, och det brukar ju vara en story mellan Günther och Jan Dinkelspiel, hur Günther snuvade Jan på det här husbolaget som då och då är med i tidningen. Så att Günther är ju om sig och kring sig, om någon kan man ju säga. Så att jag förstår att han verkligen tjänar pengar på att investera utanför börsen. Och det gör man ju säkert, men det är också lättare att förlora. Och det finns så mycket möjligheter på börsen att man kan vara nöjd där. Det är klart man kan leta utanför. Men ibland blir det lite för mycket fokus på pengar. Så där. Alltså lite att vara daytrader är ju att man gillar ganska soft liv på något sätt. Och då är pengarna inte allt. För det finns många sätt man kan tjäna mer pengar på än att vara trader. Så att det är som att fråga en surfare hur rik han är. Utan det, är så här, det är bara en del. En del är ju faktiskt att man kan ha kanske lite enklare liv än om man är tvingad av något storföretag att trycka 60 timmar i veckan.
Vi ser ju nu att det kommer väldigt många nya bolag in på börsen och sådär. Vad säger du om de som kommer in nu? Det är ju hur många som helst. Hemnet gick ut igår till exempel att de ska notera sig. Så är det något att hänga i julgranen de som kommer in?
Ja, många bolag är jättebra som kommer in. Sen beror det lite på vilken värdering det är. Och jag tycker det är bra här att Affärsvärlden och med Benson och gänget, att ni går igenom de nya bolagen, för det kan verkligen
IPO-guiden.
Ja, precis, för att det är omöjligt att trycka de 130-sidiga prospekterna fulla med bullshit. Så att ha någon då som gör det åt den tycker jag är ju bra. Och sen ofta sätter de ju de här, inte alltid men ofta lite med kvalitetsbolagen, sätter man ju med lite rabatt för att alla ska bli nöjda, du ska kunna få in ankarinvesterare och lite positivt momentum kring aktierna. Så att då brukar det vara ett bra tecken att teckna de här aktierna. Och sen får man se vart det öppnar på första handelsdagen. Men det går alltid att teckna sälj, som vi brukar prata lite roligt om i podden. För att det kan bli enkla pengar.
Vad har du gått in i då?
Nej, men jag har väl tecknat det mesta som har kommit på börsen här sista tiden. Det är ju svårare inte att teckna, utan det svårare att få tilldelning. Och det har ju varit några fantastiska raketer som har gått in på börsen. Idun gick väl upp 100% här. Bitcoinbolaget också massor. Så att det, ja, i princip de flesta bolagen som är någorlunda kvalitet är en bra, det är en bra idé att teckna dem.
Bitcoin, det är ingenting som du har investerat i. Varför inte?
Nej, men det är väl lite där som jag nämnde att det är svårt att hoppa på ett tåg som man missade från början. Nu har jag ju lite bitcoin här ifall det skulle bli en
bubblan
som Johan har pratat om, men i stort sett kan man säga att jag inte har. Men grejen är ju att det är svårt att förstå sig på, och gjorde man inte riktigt jobbet från början och läste på och blev såld till det här. För i princip varenda finansprofil har ju varit negativ till bitcoin av de här större, att det är luftslott, och det kombinerat med att bitcoinkursen har ju varit fruktansvärt volatil, rört sig upp och ner i 80%, alltså det har kunnat gå ner 70% under perioder, så att det har gjort att man lite känt, om man håller på i alla fall med aktier, att det är för riskabelt för att verkligen våga tro på det. Sen är det klart, det är lite retligt att Johan har blivit kolossalt rik på bitcoin.
Hur rik tror du?
Ja, men jätterik.
Ja, men du har ju suttit också bredvid honom, mitt emot honom.
Jag vill inte fråga för att... men han sa någon gång att han gör bara podden för min skull nu. Att det är mer som en hobby för honom nu. Så att, det säger väl lite.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se, och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Vad tittar du på? Har du några bolag som du tycker men det här är ganska intressant att gå in i nu? Det här tittar jag på som du kan tipsa om.
Ja, men det är som vi sa, att nu när börsen är på sitt brutalaste all time high så finns det mindre case att titta på. Det kanske är läge att vara lite mer rädd om pengarna än att jag sitter ute och spottar ut med case här som det är lätt att göra bort sig på. Men det finns alltid case på börsen. Sen beror det på hur långsiktig man är eller hur kortsiktig man är. Så att det beror ju väldigt mycket på vilken strategi man har. Men det är också det som är kul med börsen, att alla kan tjäna pengar. Men generellt så är det ju inte jättefel att ha likvider nu ifall det skulle hända något oväntat. För nu är väl alla segrar som kan vara uttagna i förskott. Och så kan man ha fel, men man behöver inte ha sälja allt. Men man behöver heller inte ha all-in eller belåning. Utan var redo för casen som kommer. För det är ofta där man kan tjäna de stora hackerna.
Men apropå tips, ibland så dyker det upp, det är ofta så här fredag eftermiddag kan man ju säga. Så dyker det upp på Dagens Industris hemsida. Och så kommer det så här, här är daytraderns tips, så är det olika case. Och om man har tittat på det så har man ju sett att när du har varit med där så har ju kurserna ibland stuckit iväg lite. gör det dig till, om du vet att när du är med där, för det är ofta också så här mest klickat ju på di.se.
Ja, det var ju en del journalist som sa till dig att jag tror Di's läsare älskar dig, John.
Ja, ja, men
jag tackar för det.
Ja, tackar för det. Men, och sen så har man sett det då, kurserna går iväg. Det var ett här, ett, vad heter det, timber.
Bergstimmer.
Ja, ja, precis. Det stack ju iväg. Nej, det vet man inte ifall det var du, men efter du har varit med i alla fall där så stack det iväg typ 13% eller någonting. Om du vet att ja, när jag är med och snackar upp något case, då påverkar det kursen. Gör det dig till att du sitter med marknadspåverkan information under tiden?
Nej, men det tycker jag väl inte. Det är ju svårt för mig som sitter i min lilla källare om en affärstidning ringer upp och undrar lite vad jag har för case, att det är mitt ansvar sen, utan det är väl tidningen och den som bestämmer på tidningen som får bestämma vad som hamnar i tryck. Jag kan ju bara berätta hur jag som daytrader ser på aktierna. Och vad gäller Bergstimmer var det kul att den fick en liten resa. Tyvärr kan jag nog inte ta på mig all den credden. Det är ju både vart Pareto har kört lite det som case och även Penser. Så att det är ofta flera saker som sammanspelar för att det ska bli uppgångar. Tittar vi på till exempel Nimbus, som vi också pratar om den artikeln, så gick ju den aktien ner. Så att det är inte alltid lätt och man vet inte vart aktierna får sina uppgångar och nedgångar ifrån faktiskt. Men som sagt, Gardell och GV och gänget har ju under lång period, framförallt Gardell har väl haft fritt spelrum i all svensk finanspress att kunna håsa sina case, Ericsson bland annat, och sen använt uppgångarna till att sälja aktierna rakt in i det flödet. Så att jag tycker...
Är det förebilder?
Nej, men jag tycker att det är väl ett litet nyhetsvärde vad folk tycker har för uppfattningar om olika aktier, och om man inte ska våga skriva någonting så finns det heller ingen anledning att ha en tidning. Uppenbarligen är det ju väldigt intressant eftersom folk gillar att läsa de här artiklarna. Så att, jag tycker bara att det är kul. Man får ju själv som aktieköpare ta på sig att förstå varför man köper en aktie. Så att vare sig det är jag, Gardell eller GV, så har du ju ditt egna ansvar till att vad du gör med din portfölj.
Känner du att du har något ansvar sådär?
Nej, jag menar om du börjar lägga ansvar på en daytrader så får du ju...
Du får skylla sig själv.
Ja.
Men jag vet att du springer mycket.
Eller ja, det gör jag faktiskt. Ja. Det är ett enkelt sätt att motionera på, tycker jag.
Mm.
Kul med.
Mm, ska du göra helgen?
Ja, vi får se om det kan riva av någon mil.
Ja. Eller hur mycket blir det i månaden?
Jag har väl inget schema riktigt, utan ungefär som på börsen, ganska luststyrd i hur mycket jag springer. Men det blir säkert någon mil. Och,
om dagen?
Ja, nästan. Om man slår ut i alla fall.
Jag säger tack till dig, John Skogman från Börsbörren och som också är daytrader. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Vi kanske ses igen om ett år.
Ja, det hoppas jag. Ha. Tack för det, Lena.
Du har lyssnat på den Affärsvärlden magasin. Mer information och fördjupande journalistik finner du på affärsvärlden.se. Och den här podden är tillbaka om en vecka eller veckan efter det. Håll ut!